9 olika kvinnor.
De flesta av de här är ju då älskarinnor, om man säger så. Vissa av de där älskarinnorna har han ju längre stabila förhållanden med. Det är lite olika budskap. Vissa säger att han var gift flera gånger, men jag tror min tolkning är att han var bara gift en gång. Och det var med Josefa Espejo, som kom från Anenecuilco och som var jämnårig med Zapata. Så man kan ju anta att de har känt varandra hela livet. Så henne gifter han sig med och får 2 barn. Och hon är ju en av de här, klassas ju då som en av de här soldaderas. Och hon får ju ofta fly upp i bergen med sina 2 barn här.
Att Emiliano Zapata gärna rullar runt i sänghalmen är hans många barn ett tydligt bevis på. Men kanske gör han det inte bara med kvinnor, utan även med män. Det finns i alla fall de, både då och idag, som påstår att de har belägg för att Zapata var bisexuell. Men exakt hur det ligger till med den saken vet förmodligen bara han själv.
P3, Sveriges Radio.
God morgon. I Myanmar säger militärjuntan nu på morgonen att över 1000 personer har omkommit i det kraftiga jordskalvet igår och att över 2300 har skadats.
Gårdagens jordbävning var en av de starkaste som drabbat Myanmar i modern tid. I Mandalay och kringliggande städer är förödelsen stor med rasade bostadshus, kloster, moskéer och sjukhus. Dödstalet väntas fortsätta stiga eftersom många är svårt skadade eller saknas i rasmassorna. Titt från Mandalay övernattade med sin familj på gatan i natt. De vågade inte återvända till sitt hus som fick sprickor i jordbävningen. Den 58-åriga läraren berättar på telefon för Ekot att många Mandalay-bor tillbringade natten utomhus. Flera kraftverk skadades också, vilket orsakat omfattande strömavbrott. Under dagen kommer invånare i Yangon, landets största stad, att få ransonerad el. Jordskalvet kändes även i grannländer som Kina och Thailand. I Bangkok har räddningsarbetare jobbat hela natten med att försöka rädda människor från det höghusbygge som rasade till följd av skalvet. Minst 8 personer har dött där och många saknas fortfarande. Räddningsarbetare uppger att de kan höra mobiltelefoner ringa under betongen. Axel Kronholm, Bangkok.
Och Sydkorea lovar nu att hjälpa Myanmar med motsvarande 20 miljoner kronor efter jordbävningen igår. Pengarna ska ses som ett första stöd till humanitär hjälp och ska ges till internationella organisationer. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I Göteborg har en person hittats med skottskador i stadsdelen Högsbo. Polisen säger till Ekot att larmet kom vid 00:30 i natt och att personen har förts till sjukhus med ambulans. Polisen rubricerar skjutningen som försök till mord och grovt vapenbrott. Hundratusentals privatanställda har missat att göra ett aktivt val i sin tjänstepension och de saknar därför ett så kallat återbetalningsskydd. Om de dör i förtid så riskerar deras barn att gå miste om flera miljoner kronor. Bland privatanställda tjänstemän är det över 6 av 10 som inte gjort något aktivt val och bland privatanställda arbetare är det 7 av 10. Vädret idag blir det först halvklart till mulet, men under dagen så minskar molnigheten och det blir gott om vårsol på de allra flesta håll. I fjällen fortsatt snöbyar. Temperatur från mellan 8 och 13 grader i söder ner till mellan 2 och 7 grader i norr, men i fjälltrakterna runt 0 grader. Ekot klockan 7 med Angela Wiesedelar.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3. What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do, if it's the thought that counts. Let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair and let.
Här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 5.
I takt med att kriget eskalerar växer de revolutionära trupperna. Bit för bit tuggar de sig närmare huvudstaden, där president Madero får det allt svettigare. Och när vi kommit fram till år 1913 är det hans tur att packa ihop sina pinaler och lämna presidentpalatset. Men inte till någon trivsam europeisk exil som hans föregångare. För Madero väntar ett betydligt mörkare öde.
Nationalpalatset, Mexico City, 22 februari 1913. Med allt gällare röst protesterar Francisco Madero och hans vicepresident. Att hålla dem fängslade på det här sättet är oerhört och ett svek mot det mexikanska folkets vilja. Generalen lyssnar. Men han är egentligen inte intresserad av deras klagomål. Istället upplyser han dem om att det nu blivit dags för förflyttning. De ska tas till federala distriktsfängelset och där ska de hållas tills vidare. Madero försöker behålla värdigheten i den svåra stunden och inte brista ut i panikartade skrik, samtidigt som han leds till den väntande fångtransporten. Han anar att fängelset inte är den egentliga slutdestinationen för resan, och precis innan de anländer ska han få sina farhågor besannade. För istället för att köra in genom fängelseporten åker man runt och försvinner bakom den stora byggnaden. Så hörs ett par högljudda skottsalvor brinna av i mörkret och eka ut över staden. Och på baksidan av fängelset ligger den tidigare presidenten, utroparen av den mexikanska revolutionen, död på marken.
Ja, Madero är mördad på order av en av sina generaler. Än en gång har revolutionärerna vänt sig mot varann, den här gången med dödlig utgång. Och visst var han något på spåren, Maderos föregångare, när han siade om att revolutionens tiger skulle vara svårtämjd. Mordet är kulmen på en 10 dagar lång kupp som brutit ut i huvudstaden. En som blivit känd som de 10 tragiska dagarna.
Det är ju en blodig händelse de här 10 dagarna. Det är många oskyldiga som blir mördade där i Mexico City som dör.
Zapata är inte inblandad i brutaliteterna i Mexico City. I centrum står istället den där generalen, som efter att ha haft ihjäl Madero tar hans plats och börjar veva med stenhård hand. Han går hårt åt Zapatas upproriska delstat Morelos, där hela byar bränns ner till grunden. Men inte heller generalen blir långvarig vid makten. Knappt ett år senare tvingas även han iväg utomlands och dör i exil inte långt därefter. Och de som jagar ut honom ur landet är en spretig grupp bestående av vår huvudperson och ett gäng andra revolutionärer. En av dem är Pancho Villa, en oborstad färgstark slagskämpe från norr som hängt med sedan revolutionens början. Och som inte tvekar att avsäkra sitt gevär när det börjar bränna till. En annan är politikern Venustiano Carranza, en mer välpolerad herre från medelklassen.
Han har ju ungefär samma bakgrund som Francisco Madero. Han är liksom en jordägare där i norr. Han har under Madero varit guvernör i den norra delstaten Coahuila. Och han var tidigare senator under Porfirio Díaz. Han har en politisk karriär bakom sig. Och under honom så börjar då en ny revolt i norr. Och den har ju, de här samlade styrkan har ju då kallats för konstitutionalisterna.
Ja, vi vet. Det är många gubbar att hålla reda på. Vid sidan om Emilianos sydliga zapatister och Pancho Villas nordliga trupper har vi nu alltså också Carranza och hans konstitutionalister. Och för att göra den här redan röriga konflikten ännu lite rörigare så finns också en aktör utanför Mexikos gränser. En som länge rotat runt i den latinamerikanska inrikespolitiken, alltid med sitt eget bästa för ögonen. USA. Med ord, pengar och vapen har amerikanerna stått bakom än den ena, än den andra ledaren eller rörelsen. Inte minst här i Mexiko. Snart sagt alla stridande sidor har under något skede backats av jänkarna. Bakom kulisserna eller framför öppen ridå. Men att stötta och störta politiska kandidater är inte det enda USA pysslar med. Nej, man har också markerat sin närvaro fysiskt genom att på våren 1914 ockupera hamnen i staden Veracruz, knappt 40 mil öster om Mexico City. Den manövern gjorde det lättare för Zapata och hans revolutionärer att peta den där generalen alldeles nyss. Och nu verkar grannen i norr ha valt sida igen. Och den här gången försiktigt ställt sig bakom Carranza. Fyra våldsamma år har passerat för Mexikos befolkning och för vår huvudperson sedan revolutionen utropades år 1910. Emiliano Zapata har gått från tystlåten hästskötare till beundrad och beväpnad revolutionsledare som skakat om landet och bidragit till att en hel rad presidenter både kommit och gått. Men i de blodiga striderna har hundratusentals människor fått sätta livet till. Och de kommer bli många, många fler. Kanske kan man tänka sig att det nu borde råda lite lugn och ro i de revolutionära leden, när de än en gång avgått med segern. Men icke, för relationen mellan Carranza, Pancho Villa och vår nu 35-åriga huvudperson skaver. Carranza och Pancho Villa har råkat i luven på varann, och Zapata saknar fortfarande konkreta planer på den radikala landreform han så enträget strävar efter. För att reda ut det hela ordnar man ett möte som blir ett totalt misslyckande. Istället för att samlas kring en gemensam politik och plan skär det sig fullständigt. Det som hade kunnat bli en enad revolutionär front splittras i två fraktioner. Och för det redan så omskakade Mexiko går inbördeskriget nu in i en ny fas där revolutionärerna på nytt kommer slåss mot varann.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia. Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 6.
Nu hittar vi Carranza och hans konstitutionalister på ena sidan och Emiliano Zapata och Pancho Villa på den andra. Och det är en revolutionsduo som kommer bli ikonisk.
Här träffas Villa och Zapata för första gången i en skolbyggnad. Och i det här mötet, som vanligt, sägs det då att Zapata ska ha varit ganska tystlåten. Han kommer igång lite grann när Villa börjar prata hattmode. Och han tittar ju på Zapatas hatt och sådär. Så, men hur som helst, resultatet av det här mötet blir att de båda kommer överens om att vi ska gemensamt tåga in med våra trupper i Mexico City.
Ja, när hattsnacket är över bestämmer sig Zapata och Pancho Villa för att drämma till Carranza ordentligt. Zapatas trupper har vuxit och med 25 000 man i ryggen stormar han iväg från sin bas i Morelos i riktning mot Carranzas högkvarter i huvudstaden. Carranza hinner dock fly innan zapatisterna kommer fram. Men kvar i Mexico City finns en övergiven befolkning som förbereder sig på det värsta.
Mexico Citys befolkning var ju, vad jag förstår, livrädda för zapatisterna. Zapatisterna hade ju vid tidigare tillfällen kommit till utkanten av Mexico City och befolkningen i huvudstaden hade sett zapatisternas lägereldar på bergen runt Mexico City och de hade ju hört historier och pressen som var styrd av de stora jordägarna och sådär, de lyfte ju fram bilden av en hemsk Zapata och zapatisterna, en modern Attila och allt vad han kallades för Zapata. Så det är klart att hade man fått en sån information så var man ju livrädd för zapatisterna, helt klart.
Fönster bommas igen och snart ekar gatorna tomma. Den praktfulla huvudstaden gör sig redo för stormning.
Mexico City, november 1914. I tusental syns de närma sig och hela staden håller andan. Under de senaste åren har stridigheterna avlöst varandra och nya arméer ständigt marscherat in och plågat civilbefolkningen. Nu förbereder man sig för det våld de fruktade zapatisterna, den södra befrielsearmén, tänker utsätta dem för. En ensam man inser förskräckt att han inte kommer hinna undan och snart kommer vara omringad av några av soldaterna. Med förfärad blick ser han dem komma närmare med sina machetes i högsta hugg. I hopp om att skydda sig begravar han huvudet i armarna och ber en bön om nåd. Men det kommer inget slag. Istället en försiktig fråga. Om den noble herrn möjligen har några kronor att avvara till en bit mat. Förbluffad tittar han upp och ser liknande scener utspela sig runt omkring honom. Någon knackar med mjuk hand på en dörr till huset bredvid, men istället för att den som öppnar möts av hot och höjda vapen, frågar någon försynt efter ett glas vatten. För de svårt plågade invånarna i Mexico City framstår Zapatas soldater i sina vita bomullskläder, sandaler och stora sombreros som inget annat än änglalika uppenbarelser.
Nej, det blir ingen vild zapatistisk attack på huvudstaden. Sägs det i alla fall. Men någon som helt klart bjuder på en stökigare entré är Pancho Villa. Zapatas parhäst missar sällan en chans att synas och höras och dundrar in i Mexico City med buller och bång. Och tillsammans lägger de båda revolutionärerna nu huvudstaden under sina fötter. Tar sig utan motstånd hela vägen in i presidentpalatset. Och låter föreviga det historiska ögonblicket på bild.
När de ska ta den här bilden, som är säkerligen den mest klassiska bilden från den mexikanska revolutionen, då tycker Pancho Villa att vi kan väl turas om och sitta i presidentstolen, men Zapata vill inte det. Han säger nej, jag har inte kommit hit för att sitta i någon presidentstol. Nej, det bästa vi kan göra är att bränna den där stolen, någon slags symboliskt, att det är inte det vi suktar efter. Men när fotot väl tas, då är det ju Pancho Villa som sitter i presidentstolen med ett stort leende. Och Zapata som sitter på någon stol bredvid och ser misstänksamt in i kameran. Så det säger lite grann om Zapata, det kan man ju förstå. Han hade inte den politiska ambitionen att bli president.
Nej, Emiliano Zapata vill alltså hellre bränna presidentstolen än att sätta sig i den. För han är inte i första hand intresserad av politik, utan av faktisk förändring. Och det åstadkommer man inte i presidentpalatset, tycker han.
Hans revolution är egentligen lokal. Han tycker att Mexico City är ju liksom de politiska intrigernas ställe, de brutna löfternas ställe, så han vill egentligen bara därifrån.
Och det blir inget långvarigt besök i huvudstaden. Även Pancho Villa vantrivs i det han kallar för fiendeland och vänder tillbaka norrut för att stärka sin ställning där. Zapata sticker i motsatt riktning, hem till sydlig, välbekant mark i Morelos. För det är där han vill vara. Men den lite tilltuffsade Carranza har inte gett upp. Han bidar sin tid ute vid kusten och sammandrabbningarna mellan de två fraktionerna fortsätter på andra håll. Så säkert har nog både Villa och Zapata en känsla av att framtiden bär på ovissheter och faror. För revolutionens tiger är fortfarande lös. Och ännu har den inte satt tänderna i sitt sista byte.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
May I sing about the one I love? Without people not approving of. And mother, I love her so, 'cause she makes everything let go. And father, I love her mind, the way she treats me so damn kind. So may I sing about the I love, without people not approving of. So may we sing about the ones we love. People not approving of. And brother, I love her heart, 'cause
Without her I'd fall apart. 'Cause it's a case of liberty, that love's supposed to set you free. So may I sing about the one I love, without people not approving of.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 7.
Tillbaka på hemmaplan och med vind i seglen efter framgångarna i huvudstaden är det dags att förverkliga de där drömmarna Emiliano Zapata har burit på och stridit för i flera år. Att omfördela jorden. Med besked. Snart får flera haciendor lämna tillbaka mark till Morelos bönder. Flera av de sockerfält som tidigare varit en guldgruva för de redan förmögna ställs om till mer praktiskt användbara matodlingar som kan mätta hungriga magar. Och så ser Zapata till att dra igång en helt ny verksamhet. En bank.
Det är då den första i sitt slag, vad jag förstår, i Mexiko. Där, som bönderna då kan fråga efter kredit för att genomföra vad de nu ska göra. En sån här bank kommer vi få i Mexiko senare. Den ejidala banken sen på 30-talet. Men det här var liksom ett startskott för det.
I Morelos är Zapata, föga förvånande, de fattiga böndernas hjälte. Det är där han har sitt absolut starkaste stöd och sina soldater. Men där folket ser en rättvisans förkämpe ser haciendaägare och andra ur den burgna klassen inget annat än en vildsint bandit som stjäl och härjar. Emiliano viker dock inte från sina tankar om omfördelning av jorden och ser förändringarna i Morelos som en slags pilotverksamhet som i sinom tid ska rullas ut över hela Mexiko. De planerna spär på ilskan hos den rika befolkningen. Och det börjar muttras även i de egna leden. Vore det inte klokt att i alla fall lyssna på vad motståndarna har att säga för att kanske uppnå någon slags fredlig medelväg? Men Zapata vägrar. Och snart börjar hans kompromisslöshet att ta allt hårdare former. Att ens föreslå att man ska förhandla med den andra sidan räcker för att man ska hamna på Zapatas svarta lista. Stämplad som revolutionsförrädare. Ett brott som straffas med döden. Samtidigt som Zapata driver igenom sin allt hårdare linje presenterar Venustiano Carranza något han skissat på länge, nämligen en ny konstitution. En grundlag som vill göra sig av med alla utländska intressen en gång för alla och sätta Mexiko främst. Och i det nya dokumentet finns också några partier som borde få vår huvudperson att hurra. För äntligen finns det på pränt förslag på jordreformer.
Den talar om jordfördelning, den handlar om arbetarnas rättigheter, att staten ska ta kontroll över naturresurser och sådana saker. Så det anses vara, mexikanska konstitutionen från 1917 anses vara för sin tid en av de mest, kanske den mest progressiva konstitutionen i världen.
Det här skulle kunna vara ett utmärkt tillfälle för Emiliano Zapata att ta ett steg tillbaka och se de efterlängtade reformerna som en vinst. Men, nej.
Återigen, Zapata är en revolutionär. Han vill se handling. Texter som kommer från Mexico City, det är han säkert trött på. Och löften. Och han tolkar Carranza som att Carranza är inte en person som kommer genomföra Ayala-planen.
Nej, vår huvudperson är inte beredd att gräva ner stridsyxan ännu. Och i och med det har han skrivit under sin egen dödsdom. År 1918 är tufft för människorna i Morelos. Vintern är kall och skördarna skrumpnar bort. När den fruktade spanska sjukan dessutom sveper in med full kraft stryker nästan en fjärdedel av befolkningen med. Och inbördeskriget rasar vidare. Men i norr har Pancho Villa tappat mark. Och det börjar också gå allt tyngre för zapatisterna i söder. Ammunitionen sinar, Carranzas trupper avancerar och Zapata tvingas tillbaka. Men mitt i den dystra desperationen i början av 1919 kommer en skänk från ovan. Zapata får höra att en av Carranzas högt uppsatta militärer hamnat på kant med sin överordnade och funderar på att byta sida. Zapata blir eld och lågor, skickar ett brev och undrar om det han fått höra är sant. Och det verkar så. Möjligheten att få över en så kompetent kollega på sitt lag är lockande. Men Zapata tvekar. Ligger det kanske andra, dolda motiv bakom mannens plötsliga sidbyte? Så innan de träffas kräver Zapata ett bevis på mannens lojalitet. Ett bevis drängt i blod. Mannen får i uppdrag att ha ihjäl en ex-zapatist. Och han gör som han blir tillsagd. Och nu har Zapata fått den bekräftelse han behövde. Den som genomför ett sånt dåd i zapatismens namn kan inte vara något annat än en lojal bundsförvant. Och nu gäller det att smida medan järnet är varmt och innan någon får kalla fötter. Så hastigt drar man upp planer för ett möte mellan Zapata och hans nya frände. Det ska äga rum i Zapatas gamla hemtrakter. Ett område där han känner varenda gata och varenda sten. Kanske bidrar den välbekanta miljön till att Zapata känner något slags lugn. Men i så fall, ett bedrägligt sådant. Så gryr dagen, den 10 april 1919. Utanför den stora haciendan står de redo. Zapata ser och hör trumpeterna blåsa sin hyllande salut när han rider in genom grindarna. Måhända fylls han av stolthet. Måhända hopp. Om att kunna gjuta ny kraft i upproret med lite efterlängtad förstärkning. Men så ser han hur instrumenten sänks och ersätts av höjda gevär. Som tar sikte på honom själv. Och i samma sekund förstår Emiliano Zapata att allt är över. För den man han precis släppt nära in på är ingen vän, utan en fiende i förklädnad.
Out on the moonlit floor, kiss me under the pavement. under the Paris twilight. So kiss me.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3.
Sista kapitlet.
Chinameca, Mexiko, 10 april 1919. Det smattrar som en kort men intensiv hagelstorm mot ett plåttak. Under ett tiotal sekunder är luften fylld av exploderande gevärsmynningar och hundratals kulor som alla regnar ner över Emiliano Zapata. Sen lägger sig tystnaden, som snart bryts av ljudet av förtvivlade skrik när de närvarande zapatisterna inser vad som skett. Men det är för sent. Den store ledarens kropp har genomborrats av skott och livet har för länge sedan runnit ur honom. Och någon möjlighet att ta sig till den döde finns inte. För nu viner kulorna även runt dem. Samtidigt som zapatisterna drivs på flykt packas den livlösa kroppen in i en vagn för brådskande transport till Cuautla. Där väntar en fotograf. Den blodiga kroppen lyfts upp framför kameran och bild efter bild fastnar på filmen. Som en blodig trofé ska han nu visas upp. Mordet är beställt för att kväsa revolten och ska man lyckas med det måste alla få veta nyheten. Emiliano Zapata är död.
Kanske borde Zapata ha vetat bättre. Eller åtminstone hörsammat den misstro som nyss gnagde i honom. Men önskan om att stärka upp sin revolution med förnyad eldkraft blev för stark. Och Emiliano Zapata vandrade rakt i fällan. Som förstås gillrats av Carranzas män. Men inte ens bildbeviset, fotografierna på Zapatas döda kropp, är nog för att övertyga de mest orubbliga zapatisterna. Att det ofattbara faktiskt har skett.
Folk vägrar ju tro att det där är, eller många vägrar ju tro att det är Zapata. Titta, har inte Zapata ett R där? Men den där har inget R, det kan inte vara Zapata, måste vara en dubbelgångare och sådär. Och så föds någon legend om att det inte var Zapata, utan att han ska kanske återkomma en dag. Men det, så är det väl med alla stora revolutionära ledare, det finns legender.
Men snart tvingas de inse faktum. Emiliano Zapata kommer inte tillbaka. En av Mexikos mest hyllade upprorsmän är borta för alltid. Emiliano Zapata hann aldrig bli gammal. Ett öde han delar med många andra revolutionärer genom historien. När han skjuts till döds på haciendan är han inte ens 40 år. Och mer blod ska flyta. Snart dödas även konkurrenten Carranza. Och inte heller Zapatas vapenbroder Pancho Villa klarar livhanken särskilt länge efter det. Den mexikanska revolutionen satte punkt för en 3 decennier lång diktatur. Men den bedriften blev starten på det kanske mest våldsamma årtiondet i Mexikos historia. När revolutionen till slut ebbar ut 1920, året efter Emiliano Zapatas död, har uppemot 2 miljoner människor dött i striderna. Enligt vissa källor till och med fler. Och för Mexiko väntar nu en lång och krokig färd mot enighet och stabilitet. Och på den färden spelar minnet av Zapata en central roll. Men kanske inte riktigt på det sätt Zapata själv hade önskat.
Hela Mexiko efter revolutionen handlar ju om modernisering, utveckling, byggande av nationalstaten, hittande nationell identitet, centralisering. Och Zapata blir en symbol för den framväxande mexikanska staten.
Ja, under stora delar av 1900-talet blir Emiliano Zapata den mexikanska statens och etablissemangets kuttersmycke. Men med tiden återerövras bilden av honom av de grupper han faktiskt stred för. För idag är den närmast mytiska revolutionshjälten tillbaka där han hör hemma. Hos bönderna och ursprungsbefolkningen.
Den här idén om att i utvecklingstanken, i moderniteten, så är bönder en samhällsklass som är på väg att dö ut. Han visar på ett aktörskap att vi är inte borta. Vi kan till och med igångsätta en av de blodigaste revolutionerna i Latinamerikas 1900-tals historia. Och det där, när de här politiska urbefolkningens politiska rörelser växer fram på 70-80-talet, så är det ju återigen med det här med aktörskapet, med att vi har en röst som är viktigt. Och det visade Zapata redan 1910. Och hans, om man tittar på de krav som urbefolkningens politiska rörelser har idag, så vad det gäller plurinationell stat, vad det gäller mot extraktivism eller vad än det är, så är det ju, man kan om man vill sammanfatta det i jord och frihet. Och det är samma som Zapata krävde på sin tid.
Emiliano Zapata var en av den mexikanska revolutionens stora förgrundsfigurer. Men på många sätt var han en ofrivillig ledare. Den tystlåtna men skickliga som rörde sig från utkanten av revolten till dess absoluta centrum. Väl i stormens öga var han kompromisslös och stundtals grym, och höll idealen, principerna och jorden högre än allt. Till och med högre än sitt och andras liv. Men för Emiliano Zapata fanns inget annat sätt och ingen annan väg framåt än den han valde att vandra på. För som han själv uttryckte det, det är bättre att dö på stridande fot än att leva på knä.
Du har hört P3 Historia, Av och med Elina Pärdal, Mårten Andersson, Peter Jonasson och Sardar Shahd.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio. Better days calling. Don't wanna believe it. Every time by midnight I die. I don't wanna leave it, but I don't wanna sleep yet. Every time by midnight I die. Love.
För det här samtalet så tänkte jag så här, ska jag våga säga att jag tycker att Elis är lite lik Hamlet?
Men du får våga det. Om vi liksom skär bort den värsta galenskapen och mordlyssnaden kan jag relatera till ganska mycket, tyvärr, eller som tur är.
P3-klassiken. Lyssna i Sveriges Radio Play. P3. Sveriges Radio. P3. Här och nu. Live.
Ja, nu är det dags för morgonpasset i P3. Live lördag morgon från Stockholm Gärdet. God morgon.
God morgon. God morgon. Mycket P3, så typ P3 fem gånger på så 20 sekunder.
Det är ju så viktigt att folk förstår att det här är inte P1.
Bara så att ni fattar, det här är P2.
Det här är inte P4, nej. Det är inte P1.
This is Sparta!
Ja, exakt. Are you entertained? Är det det de säger?
Nej, det glädde jag.
Brandon Pavlovic, morgon. God morgon. Jag heter Margareta Atlanotter. Johanna Gryter är här.
Yeah.
Bästa rösten i radio.
Guys, thank you.
Vi har inga favoriter, men vi älskar det.
Tis, tis. Jag kommer inte säga någonting.
Du ska ge oss senaste nytt.
Japp.
Känner du dig redo?
Jag är redo.
Då säger jag varsågod.
Tackar.
Över 1000 personer har bekräftats döda och nära 2300 har skadats i jordskalvet i Myanmar igår. Det meddelar landets militärjunta enligt AFP. Det var tidigt igår under morgonen som skalvet med en magnitud på 7,7 skakade området. I Bangkok i Thailand har minst 6 personer dött i skalvet då ett höghus rasade och över 110 saknas fortfarande. Så till USA, för Utah har som första amerikansk delstat förbjudit skolor och andra myndighetsbyggnader att flagga med regnbågsflaggan. Ja, från och med 7 maj kan lokala myndighetskontor bötas med $500 motsvarande cirka 5 000 kronor om de flaggar med något annat än det som tillåts. Bland de flaggor som förbjuds finns också politiska flaggor som stödjer ett parti eller en kandidat. Allt fler passagerare bråkar ombord på flygplan. Det visar statistik från Transportstyrelsen som Petra Nyheter begärt ut. Johan Westin är flyginspektör på myndigheten.
Man kommer för sent och man följer inte instruktionerna ombord. Man är otrevlig mot medresenärer.
Antalet rapporterade händelser med störande beteenden ombord på svenskregistrerade flygplan som SAS, Norwegian och BRA gick från 288 stycken 2023 till 505 stycken 2024. Johan Westin menar att ökningen handlar om både fylla och att det allmänna beteendet gentemot andra har blivit sämre. Och han säger också att ökningen av stökiga passagerare är en trend som syns globalt under en längre tid. Petter och Lina som är i 20-årsåldern är på väg mot en 40-årsresa med ett större gäng och har åkt från Dorotea till Arlanda. Och de säger att det har hunnit bli några glas på vägen.
Vi får ju tidigt i morse.
Så... Det var många timmars resa hit, så några glas har det blivit.
Vi får här 4 i morse, så det har varit en lång resa.
Men de tycker också det är viktigt att sköta sig när man flyger.
Man vill ju inte behöva nödlanda på grund av något kaos.
Något stök? Nej, exakt.
Mysigt.
Ja.
Alltså jag fattar inte hur man orkar. Jag får typ panik av tanken att supa på ett flygplan.
Ja.
Det är så trångt, man är liksom inklämt på världens minsta plats.
Ombord ett tåg har inga problem med.
Ursäkta?
Ombord ett tåg har inga problem.
Ja, men det var ju mer luft. Eller hur?
Ja.
Tåg kan man... Direkt, Magga.
Va?
Direkt slänger du mig under bussen.
Nej.
Framför bussen. Över bussen. Nej, men framför det... tåget slängde du mig.
Ja, jag slängde framför tåget. Nej, men det är väl inget fel med det.
Nej.
Men vad sa du? Ingen plan, inget för dig.
Nej, gud. Men det var också att han lät ju, vad heter det? Han inte svamlade, utan slirade lite med rösten.
Ja,
direkt.
Ja. Lät trevligt ju.
Börja 4 på morgonen, det fanns starkt. Hatten av ändå.
Det är verkligen hatten av.
Ja. Janna, när brukar du börja?
Alltså, dricka innan jag ska flyga.
Ja.
Pass.
Har ni varit med om det då? Alltså, att det blir en sån nödlandning på grund av...
Nej,
stök.
Aldrig.
Nej.
Det känns grovt att det ska bli nödlandning.
Ja.
Jag har i och för sig haft en mellanlandning en gång där min bror blev dyngrak.
Nämen.
Alltså så orimligt packad. Vi tappade bort den på Frankfurt då, som är en ganska stor flygplats.
Klassiker.
Och sen så var jag tvungen att sprida ut oss för att hitta honom. Och då hittade min tjej honom där han bara skrek till folk i en bar. Så bara, har du sett Star Wars? Alltså Star Wars-diskussion med främlingar.
Och han är en del av den här statistiken, literally.
Ja, gud ja.
Johanna Gryter, tusen tack. Ja. Vi ses.
Det gör vi.
Och tack. Hörs. God morgon allihopa.
God morgon. God morgon.
There goes another light year alone here in my room. Wishing a view is easy, but the flowers are overdue. There are no ways around it. Halfway into your arms, the river doesn't always surround it. Walking my way through the dark. Hold on, it's easy. Why don't you tell me you need me? Then I'll fall down.
Never Look Down, Isak Benjamin här i morgonpasset i P3. Margareta Atladottir, Branne Pavlovic.
Jajamän.
En väldigt, väldigt, väldigt fin lördag.
Vad var det?
Väldigt fin lördag i Stockholm.
Verkligen.
Solen skiner.
Solen, det var första cykeldagen för Brasse.
Ja, inte den sista.
Inte den sista.
Hur kändes det?
Ja, men det är en frihetskänsla att cykla. Ja. Det är som att man fattar varför folk blir så MC-knuttar.
Mm.
Det är ju någonting med att åka runt med en Harley. Så. Och det är nästan samma med cykel.
Har du funderat på MC?
Ja, absolut. Men jag kommer inte göra det.
Vadå?
Ja, varje gång
det kanske
jag...
är för lång.
Nej, men jag är en fartdåre. Varje gång jag börjar prata om motorcykel, då blir det ett kollektiv intervention av mina vänner.
Ja, det är bra. Inte av mig, men jag uppmanar dig snarare.
Ja, du bara, nej men kör på.
Du, jag vet inte om du har noterat att J.D. Vance är på Grönland.
Jo, jag har hört det.
Alltså USAs vicepresident.
Jag är med i deras WhatsApp-grupp.
Precis. Ja. Nej, men han har ju landat så att säga.
Just det.
De vill ju ha skiten.
De vill verkligen ha den. Och jag läste en artikel om att de hade velat att hans fru hade knackat dörr.
Mm-hmm.
Och att ingen hade öppnat.
Och